A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner, välkomna till veckans avsnitt av Burleskpodden. Jag heter Aurora Brännström, vi sitter här på Custom Music Productions, som vanligt tillsammans med Andreas Hedberg som står för ljud och redigering. Jag ska säga innan jag presenterar min gäst här idag att nu är det faktiskt så att det här är sista programmet på ett tag. Vi går in i sommaren och det som kommer hända är att jag ska ta semester. Så att nästa avsnitt kommer inte sändas förrän den 12 juni. 12 juni blir nästa avsnitt. Så att ni vet det, men don't cry. Vi har ju en massa avsnitt redan ute, så är det någonting som ni inte har lyssnat på, passa på och gör det nu. Okej, då ska jag presentera min gäst. Och jag har här i min studio Carolina Furberg som är sångerska och skådespelerska. Varmt välkommen.
Tack så jättemycket för att jag får vara här.
Ja, kul att du kom.
Ja, tack.
Jag tänker att det är väldigt roligt att få lov att prata med dig eftersom du ju inte är utbildad eller liksom, du har inte jobbat som burleskartist.
Nej.
Men just nu så jobbar du ju i, du jobbar ju på Melt Bar och restaurang,
ja,
som är en burlesk arena.
Ja.
Så du har ju liksom slängts in i den här världen nu på senare tid.
Ja, det känns jättekul. Jag hade ju, som jag sa innan, alltså burlesk har ju aldrig riktigt varit min arena så. Vilket gör att det känns jätteroligt att ha fått ta del av hela den upplevelsen bara. Och det känns, känns jättekul att få vara med på ett hörn. Även fast jag kanske inte själv utövar, men man är ändå en del av det på något sätt.
Precis. Men om du ska berätta lite mer om dig, så vad är det du gör främst?
Från början så är jag ju utbildad musikalartist och sen har jag kanske aldrig riktigt jobbat som det fullt ut, utan jag har halkat in på skådespeleriet sen jag kom till Stockholm.
Mm.
Och har jobbat som sångerska mest. Mycket demosång och radioreklam och voiceovers och sådana grejer. Och ja, det har blivit mycket skådisgrejer helt enkelt. Sen jag kom hit så har jag väl kanske riktat in mig mera på det. Så att jag var med i en tv-serie som heter Midnattssol för ett tag sedan. Som gick på SVT. Och sen efter det så har jag liksom försökt gå mer på det spåret helt enkelt.
Mm. Just det. Carolina spelade ju tonårsdottern där i Midnattssol.
Ja, härlig människa.
Ja, det var bra.
Och det är så hemskt. Jag hörde häromdagen en av mina kompisar som jobbar på Norwegian på flyget.
Ja.
Och så hade han hört några andra människor där som hade pratat om den här serien.
Mm.
Och så en tjej som hade så här utbrustit: åh, jag älskade serien, men gud, hon den där dottern där, vad hette hon, Jessica eller vad hon hette, åh gud, jag bara hatade henne så himla mycket.
Nej.
Och jag bara, no, fast ändå så här, ja, eller vänta, nej.
Ah.
Så det var ju ändå lite kul.
Okej.
Okay.
Ja, det är väl sånt man får vara beredd på kanske.
Ja, ja, det var lite.
Jag tyckte det var bra i alla fall. Ja,
tack.
Just det, men sen så jobbar du också med din röst på olika sätt. Du sa att du gör voiceovers till exempel och reklam.
Ja, det har väl främst varit kanske radioreklam. Nu sitter jag här lite förkyld idag så det är kanske lite svårt att tro. Men det är väl, det har varit lite, ja, men du vet, så här radiospottar och grejer. Mm. Och jag kanske ska inleda någonting med Storytel här nu så vi får se hur det blir.
Mm.
Men mycket liksom leka med rösten, hur kan man använda den på olika sätt?
Mm.
Och jag som alltid tidigare när jag pluggade så fick jag höra att men du måste jobba väldigt hårt med din röst för att du har, du har slöa stämband.
Oj!
Och jag bara, vad innebär det?
Jäklar!
Ja, och det är okay. Liksom att det är väldigt mycket luftflöde helt enkelt, vilket gör att jag knarrar väldigt, väldigt lätt.
Ja, ja.
Vilket gör att det blir en utmaning att kunna se hur jag kan använda den utan att det händer. Liksom.
Mm.
Och därför så är det ju lite ironiskt att det är där jag har hamnat liksom, med radio. Grejer.
Har du varit och kollat med sån här instrument nere i halsen?
Titta. Ja, det har jag varit. Det har jag varit. Jätteläskigt.
Jag har också gjort det nämligen.
Ja, jag vet inte. Jag var inget fan. Men det var inget fel på dem. Utan det var hon bara så här, nej, du måste bara öva helt enkelt.
Ja, ja. Jag kommer ihåg att, eller jag har gjort det flera gånger. Jag har tydligen väldigt slämmigt. Jag har mycket slem.
Ja, men det har jag också. Det är en grej alltså. Jag vet inte.
Så man jobbar med att liksom harkla på ett skonsamt sätt.
Och ja, allt det där. Och liksom använda luften på rätt sätt. Och öva upp styrkan i stämbanden. För stämbanden är ju en muskel, precis som alla andra.
Absolut. Ja, gud ja. Om man ska prata sångteknik, det är en hel värld.
Ja, jag vet. Kan sitta hur länge som helst.
Ja, herregud. Och jag... När jag utbildade mig då, herregud, vad nördigt det kunde bli.
Ja, liksom, ja, ja.
Med ens klasskamrater och...
Ja, och jag kan tänka mig att folk som inte sjunger liksom for a living sådär, de tänker nog bara, nej men det är väl bara att ställa sig på scen och öppna munnen och sjunga. Mm. Det är ju verkligen inte så, utan det är ju så vansinnigt mycket grejer som spelar in liksom. Mm. Det är ungefär som ett gummiband liksom. Mm. Om du sliter i det så går det av.
Ja.
Men om du töjer i det lite försiktigt sen så kan det liksom...
Ja, men precis som du säger, muskler. Jag menar, man måste ju stretcha och jobba och mjuka upp sina andra muskler också.
Ja, så. Och du får träningsverk i dem precis som alla andra muskler. Och har du inte tränat dem på ett tag, nej, då blir det liksom inget sixpack. Nej, men det är liksom så det funkar på något sätt.
Precis, ja. Vart hade du utbildat dig, sa du?
Ja, Musikalakademin har jag gått. Och sen så pluggade jag teater här i Stockholm på ett ställe som heter SET.
Mm.
Stockholms elementära teaterskola. Sen när jag kom tillbaka.
Ja, just det. Men du sjunger ju... Alltså nu på Melt så sjunger du ju jazz. Men från början då så är inte det som du har gjort.
Nej, utan jag har ju varit... Det har ju varit väldigt mycket musikal innan. Mm. Jag kommer ju från ett musikalhem skulle jag vilja säga. Min pappa skriver musikal.
Mm.
Och är musiker. Och alltid håller på med det. Så att det var väl där jag kanske upptäckte att nej, men det är det här jag ska hålla på med. Jag har växt upp med det. Och gick ett musikalprogram på gymnasiet.
Mm.
Så det var aldrig riktigt någon fråga om vad jag skulle göra sen. Utan det är klart att jag ska in på Balettakademin. Eller musikalakademin. Eller vart som helst. Liksom.
Just det.
Det var inte förrän jag var där som jag insåg att... Jag menar att skådespeleriet är liksom det är något som jag aldrig har hållit på med ordentligt förut. Och shit, det är typ en av de... Jag tror att det var en sån här aha-upplevelse när man insåg att det här är någonting som jag förstår hur man gör utan att behöva öva på det innan. För jag har alltid måste vara en liten så här slitvarg liksom. Mm. Att man kanske inte har varit bäst och man kanske inte har varit... liksom vaknat upp och låtit som en Disney-prinsessa direkt utan att jag har liksom alltid måste kanske slita på lite och tjata på folk och ringa och mejla och liksom för att få saker att hända.
Mm.
Och på musikalakademin så blev det verkligen så att vi hade en regissör där, en gästregissör som jobbar på Operan som liksom sa det, men Har du aldrig hållit på med teater förut? Och jag bara, nej, alltså inte på riktigt. Hon bara, varför inte det? Det är ju hur dumt som helst. Det är ju liksom, det är det du ska göra. Och jag bara, ja, shit, det är det verkligen. Mm. Och sen så insåg jag det liksom. Och det kändes så självklart sen när jag kom till Stockholm att det är det jag ska hålla på med. Men musiken är ju alltid min grund liksom, för det är det jag alltid håller på med.
Visst har du haft något bidrag, förlåt, det här kanske du pratar om. men du har haft något bidrag i någon av de andra liksom, så här, östeuropeiska ländernas slager, melodifestival.
Ja! Åh, det här är så konstigt egentligen. Alltså det är på två olika håll. Förra året så var jag med i Makedonien.
Ja.
I deras melodifestival där. Det heter, ja, jösses, det är så tantigt. Det heter Macfest där i alla fall. Och de har ju inte riktigt som vi att de använder melodifestivalen och sen så tar de vinnarlåten och skickar till Eurovision. Utan att de har en melodifestival liksom. Okay. Och sen så är Eurovision en egen. Och då har de ingen tävling för det. Utan de bara väljer vilken låt som helst. Men deras Macfest är ju, ja, men det är samma sak som vi. Det är tv-sänds och det är liksom en hel balans kring det där.
Mm.
Och då har det helt enkelt, min pappa är ju låtskrivare och jobbar med det helt enkelt. Och han har en förläggare som han har jobbat med i hur många år som helst.
Mm.
Och den här förläggaren var så upptagen med den svenska Melodifestivalen det året, för att vi skulle ju ha Eurovision här i Stockholm.
Just.
Så han bara, shit, nu har de hört av sig här från Macfest och de måste ha en sångerska. Och jag har ju sjungit in så vansinnigt mycket demos genom åren. Liksom. Så han vet ju precis hur jag låter och sådär. Och så var det i samband där med Mina Sol. Liksom. Så han bara, kan inte Karo åka? Vi har en låt. Kan hon inte bara dra dit och göra det? Och jag bara, okej! Okay. Så det var ju jättekonstig upplevelse. För de gör saker väldigt, väldigt annorlunda där. Men det var väldigt kul.
Vad är annorlunda?
Ja, men det är liksom, ja, men saker som att vi träffas och genrepar klockan ett och sen är ingen där förrän vi fyra. Typ. Okay. Och där sitter jag och bara Eller typ att så fort vi kom dit, jag hade liksom en barnvakt typ hela tiden jag var där. Det var en kille som, han hängde med mig överallt. Och han blev jättesur om jag typ så här gick och käkade lunch och han inte var med. Eller du vet, ringde mig 8 på morgonen och bara, nu står jag i lobbyn och väntar på mig. Och jag bara, Men det var väldigt kul var det. Och särskilt så här när man inte fattade någonting. För de pratar ju inte riktigt engelska där kanske som man gör här. Så att på slutet, jag hade ingen aning om vem som hade vunnit eller gått vidare eller någonting. Jag stod bara, vad är det som händer? Ja.
Oj, vad kul.
Ja, det var jättekonstigt. Men det var kul.
Ja, men gud vad spännande. Så du har alltså spelat in en massa demos till typ lite slagerlåtar och sådär då? Som...
Ja, det har ju blivit några genom åren sådär. Mm. Och i år så blev det så att vi fick med 2 låtar faktiskt i Eurovision-uttagningen i Litauen och i Vitryssland faktiskt.
Ja. Wow.
Det är väldigt poppis där med svenska låtskrivare helt enkelt.
Det har jag förstått.
Ja.
Jag
vet inte riktigt varför det är så. Men de är, och så är de väldigt inriktade. De gillar ju Sverige och musiken hur den var här för typ 10 år sedan. Så att vill man liksom rikta in sig där så ska man försöka sig på retro slager sound i Sverige.
Ja.
Men det var jättekul. Vi inledde ett litet samarbete, jag och min far. För han hade inte heller riktigt tid i år. Så han bara, men du spelar in i Stockholm. Och så skickar det till mig i hemma. Liksom. Och sen så har vi skickat grejer emellan. Och sen har förläggaren ringt och sagt att men typ något sånt här vill vi ha. Mm. Går det att fixa? Och sen så har de ju för det mesta redan artister där.
Mm.
Som typ har, ja men, typ som vi också har. Att de har någon Måns Zelmerlöw där. Eller de har någon tjej från The Voice liksom som de ska använda. Och så väljer hon helt enkelt ut vilken låt hon vill ha.
Ja.
Så det var jättekul att de ändå hade 2 av våra låtar i år. Så det var väldigt kul.
Ja, spännande.
Ja.
Ja, och så från liksom med allt det här i ryggen så jobbar du nu på Melt Bar och restaurang som är en burlesk scen.
Ja.
Hur kommer det sig?
Ja, men det är också lite kul för jag hade absolut ingen aning om vad Melt var för någonting överhuvudtaget. Jag hade aldrig hört talas om det. Och sen så spelade jag musikal i Farsta. Och då var det en av tjejerna där som var med. Och du vet ju hur det är liksom, i den här branschen när man frilansar. Att man en månad så har du absolut ingenting att göra. Ja. Och sen nästa så har du hur mycket som helst. Ja. Och sen så är det liksom dött. Ja. Så att jag var lite så här i fasen att nu behöver jag ha någonting nu. Liksom, på en gång. Och då var det en av tjejerna där som hon bara, men alltså jag uppträdde ju på ett ställe som heter Melt lite så här då och då. Asschysst ställe, 20-tal. Det är burlesk, vi har cirkus, vi har liksom lite allt möjligt. Och jag bara, men shit, wow. Så här, en scen, och faktiskt få stå på scen så här, veta att jag får göra det varenda helg. Det vore ju hur nice som helst. Så jag hörde av mig och bara, hej, vad är ni för några? Kan man få kolla in? Liksom. Ja. Så fick jag göra audition. Och sen så har jag liksom varit kvar där i nu över ett år. Så, ja.
Och hur kände du då när du kom in i den här burleskens värld?
Ja.
Var det första mötet med burlesk? Eller har du...
Ja, det skulle jag nog säga. Kanske. Alltså, jag kommer ju från en väldigt liten stad. Kramfors. Ja. och jag kan ju säga att det var ju inte mycket burlesk som först gick där.
Jag förstår.
Så när jag kom till Stockholm så visste jag ju... Man tror ju alltid att man har någon bild av vad burlesk är för någonting. Och jag hade väl kanske... Ja, men du vet så här, jag har ju ändå jobbat väldigt mycket musikalt. Så jag har ju ändå ett hum, liksom, vad det var.
Men precis, för burlesk går ju också lite in i så här kabaré. Och där, kabaré kan ju vara musikal.
Ja, men precis. Och i vissa musikaler så finns det ju rena burlesknummer med. Just det. Så, liksom, det är en grej. Så att sen så hörde jag talas om... Jag såg en dokumentär faktiskt på tv som gick om just burlesk och burleskscenen i Stockholm. Och så upptäckte jag att, men shit,
vilken dokumentär
var det? Ja, så upptäckte jag att, men shit, jag känner en av tjejerna som är med i den här dokumentären. Och jag kommer inte ihåg vad den heter, men
var,
vet
var det
vet säkert
fans?
Det är det säkert.
För den var jag med.
Ja, jag vet, det här är så lustigt. Jag har upptäckt att det är massor med folk som jag känner nu som bara, du var ju med.
Ja,
ja. Och då blev jag liksom lite fast där. För jag tänkte så här, men shit vad roligt att se vad det är.
Gud, jag kommer ihåg att jag pratade jättemycket så här om politik och så feminism. Och sen så, och tv-teamet var ju hemma hos mig jättelänge och gjorde en lång intervju. Sen så har de bara klippt ner liksom vissa delar. Så det blir ju, du vet ju hur det är. Klart,
liksom. Men det var liksom, men det är kul. Du vet så här när man fastnar och man bara, åh kul, då var det. Tänk om jag kunde göra sånt där på något sätt. Och sen så upptäckte jag då att de har ju spelat in ganska mycket på Melt liksom också. Och sådär. Så när jag väl hamnade där så... Alltså jag har ju alltid... Alltså jag beundrar er som verkligen så här går all in och gör det. För att jag menar... För mig så har det alltid... Jag tror anledningen till att jag har valt att kanske inte stå där själv och göra det. Det är dels för att det kräver ett så stort engagemang. Det kräver liksom... Men alla de här fantastiska kostymerna och grejer. Det är ju något som man fixar själv. Bara det kräver ju liksom en passion liksom. Och just det att... De som jobbar på Melt, de är så, men de är så duktiga på det de gör. Och då känner jag att, men då har de sin grej och så har jag min grej liksom, som jag håller på med. Och jag känner att jag skulle säkert tycka att det var så vansinnigt roligt. Jag är lite så här skräg. Jag tror att jag skulle tycka att det var så pass kul så att jag kanske skulle bli fast om jag faktiskt satt igång. Och jag vet att jag har inte riktigt den tiden att lägga ner på det som skulle behövas, tror jag.
Det krävs nog rätt mycket tid.
Ja, jag tror det.
Nog, ja, det gör det.
Det gör ju det. Och många människor kanske tror att det handlar... Alltså, vet man inte vad det är så tror man ju bara... Men det är folk som går upp på scen och tar av sig kläderna, liksom. Men det är ju verkligen... Det är inte det handlar om, utan det är din konstform, liksom. Det är fantastiskt mycket tanke bakom. Det är liksom koreograferade nummer. Du har svinkoll på vad du håller på med hela tiden. Och det är... Kostymerna är liksom on point. Och det handlar om att visa att... Det är ett val, du. Det här är ett val jag gör. Jag får ut någonting av det här. Det handlar inte om att du ska stå här och titta på när jag är naken, liksom. Utan det handlar om att jag har en kropp. Jag skäms inte för att visa upp den. Jag är stolt över den. Och det är mitt val vad jag gör med den. Och jag tycker det är så beundransvärt, liksom. Det är så häftigt. Jag önskar att jag... På något sätt är jag ju ändå lite skräg. Och kanske känner så här... Jag vet inte riktigt om jag skulle våga. Men
Men jag, alltså jag applåderar alla er som håller på, för det är, det är verkligen, det är verkligen häftigt.
Mm. Men sen då ska vi också lägga till när du säger alla er. Alltså jag är inte burlesk.
Nej, men alltså jag menar alla er in the community. Så
ja, men, men jag fick ju frågan av en av dina kollegor, Miss Delta Daggers, här för några veckor sedan. Ja. Om inte, så här, varför har inte du gjort burlesk? Mm. Och jag tror att det handlar om, för min del, jag vet inte om du kan känna så, men att just för att det ligger så jäkla mycket bakom.
Ja.
Så mycket liksom finurliga små detaljer kring kostym.
Ja.
Och så ska man ändå så här pull that off, samtidigt som man liksom gör någonting lekfullt och så här. Jag känner bara så här att jag kan inte strippa så snyggt, eller så här, jag kan inte det, och det skulle vara typ att göra mockery av de här som är så jävla duktiga.
Jag vet, jag känner
så,
det.
Ja, men så jag håller mig till min jazzstil och den är burlesk. Men jag tror inte att jag ska strippa liksom.
Nej.
Då kan jag hellre gå in med tassels eller pasties och trosor och liksom vara färdig så. Där har vi det.
Men men det är ju cool liksom. Ja. Det gäller att fånga människor. Det gäller att ha den där glimten i ögat. Mm. Det gäller att liksom... Och dessutom så får du ju ta så himla mycket skit. Det är det också. Och jag beundrar verkligen alla som liksom går in. Jag gör det här för att det här är det jag gör.
Mm.
Och jag är beredd på att ta smockorna som det ger. För det är ju så många människor som... håller på med burlesk. Och det är dubbelt så många människor som inte vet vad burlesk är.
Mm.
Men tror att de vet vad det är.
Mm.
Och därför känner att jag har rätt att döma vad du gör. Eller jag har rätt att uttala mig om vad du gör. Och jag har rätt att ta på dig när du nu står på scenen. Eller, och jag har... Om du nu tar av dig kläderna, ja, men varför ska jag då inte få ta på dig? Det hör väl till showen?
Mm.
Nej. It's a big no-no. Det gör man bara inte. Det är ju helt självklart. Om du går på stranden och någon går förbi i bikini, inte katten tar du på dem för det. Det är liksom, det är inte det det handlar om. Och det, man får ta så mycket grejer. Jag vet till exempel, men folk i min omgivning som, när jag har sagt att jag jobbar på en burleskklubb, så som, men okej, du kanske inte ska tala så högt om det. Och jag bara, nej, varför inte det då? Eller för mig är det verkligen inga problem, eller jag bara, vadå, det är bara något jag gör, det är, jag är stolt över det, jag skäms inte över det, men folk bara, ja men du vet ju hur folk kommer att prata, eller du vet
vad är det då liksom, tror du, som de tänker sig, skulle, vad skulle det pratas om?
Ja, men jag tänker att i Stockholm så är det ändå, men det finns så pass mycket folk här, det finns så mycket olika folk är ganska öppensinnade, så som det kanske blir i stora städer där det samlas mycket olika människor, men jag menar i småstäderna runt omkring, det vet jag ju bara, jag menar jag hade till exempel en sånglärare när jag växte upp hemma som var gay liksom. Och det var ju, det kan man ju tycka, det är väl ingen grej, det, vilket det ju inte är.
Nej.
Men där hemma i den här lilla stan där jag ändå växte upp, så var det ändå, det blev ändå så här, shit, det jobbar en människa på den här skolan som är gay. Wow. Och det var inte så här kanske att man bara fördömde det, utan det var mer bara så här, wow, vad coolt, jag har liksom aldrig hört talas om det här. Och det kan bli lite så också när folk inte riktigt vet vad det är, att man kanske tänker att oh shit, hon jobbar på ett ställe där det är så här nakna människor, och man tror som sagt att man har en bild av vad det är, och man bara, oh shit, du jobbar på ett ställe där man dricker och röker och mitt i natten och folk klär av sig kläderna, och gud, ni har säkert sex orger inne på toaletterna. Är det liksom så? Ja. Och det, så är det ju.
Och vad skulle
inte
det vara för fel på det, kan man också fråga sig.
Ja, och det kan
sig
man ju också, om det nu hade varit så för min del, så for what, who cares? Nu är det ju kanske inte så för min del alls. Men på något sätt så är det ju den bilden en massa människor får.
Därför liksom att sex är så farligt, eller vad tror du?
Ja, kanske. Jag vet inte. Men det är ju väldigt tabu på något sätt. Och jag menar, för vissa människor som håller på, så handlar det om att kunna säga att, men sex, det är liksom något vi ska prata om, och det, varför är det inte farligt? Och för mig så har jag har liksom aldrig ens varit inne på det spår. För mig så handlar det om att stå på scen och uttrycka sig och göra det som jag kan och är utbildad till. Liksom. Mm. Och sen om det råkar vara på en burleskklubb, ja, det spelar väl lika stor roll som om jag hade stått på Valmans eller på Albert Hall liksom. Det spelar ingen roll för mig.
Melt har ju väldigt mycket likheter med just Wallmans, tänker jag.
Ja,
faktiskt. Jo. Kanske inte liksom just i det fokuset, men just det här att det är ett artisteri som liksom kommer upp och det händer saker hela tiden och det är ganska blandat liksom.
Ja.
Och en del av det som visas upp på Melt är ju inte, vad ska man säga, enligt regeln burlesknummer heller.
Nej, vi har ju inte bara burlesk. Det är ju också en sån här grej att när man säger att vi har en burleskbar så tänker folk att nu går vi hit och tittar på nakna människor. Ja, ibland kanske. Men det är ju inte bara det vi har. Jag menar, jag jobbar som sångerska på Melt. Det är liksom det jag gör. Sen så har vi ju massor med fantastiska cirkusartister som jobbar. Och då är det de gör. Vi gör det vi är bra på. Vi har våra egna grejer. Och sen så har vi bara burleskartister som gör det.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och man får liksom en blandning av allt. Du får inte bara burlesk om du kommer på Melt, utan det finns någonting för alla. Och jag vet att det är folk som bara, men gud, jag kan inte ta med mina barn till det här stället. Jo, det kan du. Du kanske inte ska komma dit vid så här 12 på natten med dina barn. Och det tror jag inte att någon gör heller. Men jag menar, om du kommer dit och käkar vid 4-5. Men det är som ett ställe, det är ett matställe med jättebra underhållning helt enkelt.
Precis. Men hur tänker du då kring så här, sexualitet och artisteri och dig själv som artist? Har du funderat någonting på det?
Och jag vet inte. Ja, det är väl klart att man gör det.
Vad är det jag jobbar med för liksom energier eller?
Ja, det är nog väldigt olika med tanke på vad man gör, tror jag. Jag menar, är du på scen så måste du nog alltid ha en viss slags utstrålning för att dra åt dig människor. Det behöver inte vara liksom en sexuell utstrålning så, utan det kan vara. Du jobbar ju väldigt mycket med dina ögon, med ditt face och med hur du rör dig och så, för att dra in människor. Men jag har väl kanske aldrig sett mig som en, jag känner inte att jag behöver dra på liksom någon slags sex appeal liksom för att göra grejer, utan krävs det så visst, då kör jag på det. Då är det liksom det rollen kräver. Behövs det inte, nej, men då behövs det inte liksom. Så det är nog väldigt olika, tror jag, hur folk tänker. Men jag tror inte man ska vara rädd för det. Jag tror inte man ska tänka att ska folk titta på mig så ska jag göra det. Så ska man ju inte
tänka. Men för jag tänker också att många gamla så här klassiska låtar inom jazzrepertoaren så här, har ju mycket sex i sig faktiskt. De är skrivna i en tid när det var ännu mer tabu på ett sätt. Men det är också så här, ja, men om man tittar på jazz från typ 50-talet så är det ändå så här på väg mot den sexuella revolutionen. Och det finns mycket undertoner i texterna.
Ja, det gör det. Och det var ju liksom alla de här gäststandarderna och liksom, jag menar, stormy weather. Vad tror man att det handlar om? Ja. Liksom. Det var samma sak som på, jag vet, det fanns ju till exempel, om man tittar på film på 50-60-talet så hade de ju till och med i USA någonting som kallas för The Hays Office, som censurerade film. Du fick inte ha med vissa saker för att, ja, men för att det såg som omoraliskt. Och det försökte ju folk naturligtvis komma undan. Och det är samma sak i musiken. Att du fick ju absolut inte nämna liksom sådana saker. Men då gjorde man omskrivningar så att man ändå förstod vad det handlar om. Liksom. Så det är därför väldigt många, Fever till exempel är ju en typisk söndag. Oh, you give me fever. Liksom. Mm. För att man kunde inte säga rakt ut vad det var man menade. Men jag kan säga det med andra ord.
Liksom. Just det.
Så det är ju därför det är väldigt många låta som har såna undertoner. Och väldigt mycket filmer i den. Det är därför det är finns väldigt många filmer från 50-talet där folk så här tänder varandras cigaretter väldigt sensuellt. Såna saker.
Jag såg ju om Niagara med Marilyn Monroe här för ett tag sedan. Jag gör det ibland. Alltså Marilyns film. Och där ligger hon ju onanerar i första scenen.
Hon gör det.
Alltså. It's amazing. Men man så här, Det går så fort över så att
man fattar kanske inte riktigt vad hon gör. Mamma, vad hände?
Lite under täcket så där liksom.
Ja, men det är ju ändå så här, hon var väl också en liksom så här banbrytare. Hon vågade liksom göra sådana saker.
Men också de produktioner hon var med i, som till exempel Gentlemen Prefer Blonde, det här klassiska numret där hon sjunger Diamonds Are a Girl's Best Friend. Jag vet inte om du vet, men där så istället för kandelabrar i taket på den här fantastiska teatern så står det kvinnor iklädda någon slags bondage liksom appellerande kläder och de står och håller i ljus och de är bundna med varandra, de är svartklädda och de bara står där och sen dansar de så här på scenen. Och det är en sån detalj som man kanske märker typ andra, tredje gången man tittar på det så här, oh my god. Och det här är alltså 1953.
Ja. Så det är ju liksom tidigt.
Ja. Ja, men det är alltså man bara
applause to you.
Ja.
Ja, men, ja, vad ska man säga?
Nej, men jag menar det är ju ändå någonting som du förmodligen liksom måste tänka på, eller det,
jag menar som skådis, jag menar jag kan ju inte, för jag tänker ju ändå att jag är ju först och främst skådis nu liksom. Och sen så har jag min sångbakgrund och nu råkar det vara det jag gör just nu. Men jag menar, det är klart att som skådis kan man ju inte heller tänka att nej men det här vågar jag inte göra, eller det här gör jag inte, eller utan jag tänker så här, det är väl klart att om någon ringer mig och så säger de att nu har vi den här rollen där du måste göra det här. Ja, då måste jag ju gå till mig själv och känna, är det här något jag kan stå för? Mm. Är det en historia som jag vill visa? Är det något jag kan hitta någonting från mig själv att använda mig av? Och inte gå till den här, oh shit, jag måste vara naken på tv. Utan det är nog inte den första tanken. Visst, den finns ju naturligtvis där, för jag menar, det är ju massor med folk som kommer titta på det. Men som skådis så måste man ju ändå tänka, ja, men jag kommer ju inte vara Carolina när jag är i den här rollen, utan jag är en människa liksom. Och om det nu är en sexscen med i den här filmen, ja, men det är väl helt naturligt då att du kanske inte har några kläder på dig. Det vore ju snarare konstigt om det var tvärtom liksom. Så att jag tror att det gäller, man ska aldrig censurera sig själv. Man ska känna, är det här något jag kan stå för? Är det här något jag vill göra? Ja, men gör det då. Och känner du någonstans i maggropen att nej men det här kan jag inte stå för, eller varför gör jag det här, eller det här känns inte bra, nej men då ska du absolut inte göra det.
Varifrån kommer det här självförtroendet, Carolina?
Jag vet inte, men det har vi det. Men erfarenheter, och jag har pluggat med massa fantastiska människor, och när man ändå hamnar i en sån situation som jag ändå hamnade i. Jag kommer från en väldigt liten stad med väldigt lite människor. Min gymnasieklass bestod av 6 människor. liksom. Och sen så kommer man ensam till en storstad där man inte känner en kotte. Inte någon i den här branschen som ändå är så vansinnigt tufft. Alltså det är så vansinnigt tufft. Man får slita sig fram med klor och armbågar. Och att då försöka göra det utan att trampa på andra människor. Mm. Att man får vara med om en hel massa skit rent ut sagt. Då får man, alltså man har inget annat val än att lära sig. Man får skinn på näsan helt enkelt. Till slut så får du liksom känna, nej, men jag går inte med på vad som helst. Jag gör inte vad som helst. Det här är viktigt för mig. Och det här är min karriär. Ingen annans. Och det viktiga är ändå hur jag ser mig själv i slutet på dagen. Liksom. Mm.
Men kan det också bero på att du ändå är i en... Liksom, du kommer ju från en familj som är i branschen. Ja. Sådär. Och du är ju ganska ung. Men du låter ju som att du har en väldigt lång...
Jag blir ju gammal och cynisk.
Det blir det ju alla.
Men alltså, det är ju främst min pappa kanske som är i branschen. Det är, mamma håller inte på alls. Nej, utan, nej. Och jag vet att hon sjöng i sin ungdom och lade ner... totalt när hon träffade pappa, för det funkade inte alls. Nej, okay. Det funkade inte, hon blev så less så hon nej.
Det lät ju lite
hemskt kanske, men nej, men det var väl mer liksom att men pappa han är utbildad och han kan liksom inte låta bli vara där och liksom nej men här jag ska hjälpa dig eller nu ska vi gör det här tillsammans. Hon bara nej, jag vill inte. Så till slut så blev det liksom han som höll på. Men det är också så här, han hade sin musikkarriär och liksom skrivit låtar och skriver en massa musikal och håller på och så. Men han har ju, nu när han har liksom blivit lite, eller så har han lite lagt det på hyllan kanske också.
Mm.
Men jag kommer nog från en familj som har varit väldigt, väldigt noga med att det viktiga är vad du tycker om saker och ting. Och inte vad andra människor tycker. Och det viktigaste är att du är stolt över dig själv och de beslut du tar. Och att andra människor kanske kommer vara på dig över de här besluten. Men om du i slutet på dagen liksom känner att det här var rätt beslut att ta, då är det det.
Din utbildning, tycker du att den också har bidragit till att liksom bygga på skinn på näsan? Var liksom utbildningen någonting som förberedde dig också? För den här branschen eller
kommer det mer från dig? Jo, jag har ju lärt mig massor där. Det gjorde jag ju såklart. Men kanske där lärde jag mig nog mer liksom, tekniska grejer eller hur man gör för att knyta kontakter och hur man gör för att hela den här grejen, hur gör man när man står på en scen? Hur gör man på en scen i förhållande till andra människor och sådana saker. Så det är en fantastisk sångutbildning musikalen. Det är det verkligen. Kul. Det är en av de absolut bästa lärarna i hela Sverige, vilket var fantastiskt. Liksom. Och utbyte med Royal Academy i London och sådär. Så vi fick åka dit och ha lektioner där och de kom till oss och sådär. Så det var ju fantastiskt lärorikt på det sättet. Men däremot så tror jag att det var nog inte förrän jag kom till Stockholm och gick min skådespelarutbildning här som jag lärde mig att stå på mig själv på ett sätt. För att den utbildningen var inte alls som jag hade trott.
Nej, okej.
Och det hände en massa saker där. Och vi hade en... Åh gud, jag hoppas att han inte lyssnar på det här. vi hade lärare som inte alls... Vi kom inte överens överhuvudtaget. Okay. Och jag är en väldigt trevlig person, tänker jag själv.
Ja!
Så att jag inte kommer överens med någon sådär, det är extremt ovanligt. och då snackar vi alltså, vi kom inte överens överhuvudtaget. Okay. Utan det här var en människa som kastade stolar på folk och skrek rakt upp i ansiktet på honom att man var en vidrig människa. Och alltså det var extremt jobbigt.
Det låter inte så pedagogiskt om jag får...
Nej, inte alls. Och det var väl där jag insåg att liksom, men hur mycket skit är man beredd att ta? Hur mycket är jag beredd att ta för min utbildning och för mitt yrke? För jag ser mig ändå själv, och gjorde nog redan då, som jag är en skådespelerska. Och sen vad du säger och tycker om mig, det får stå för dig. Men jag vet att jag kommer få en massa jobb utan din hjälp. Och jag kommer inte vara ett dugg hjälpt av att du håller mig kvar till 3 på nätterna. För att, av olika anledningar. Och att du svär mig rakt i ansiktet och sådana saker.
Oj.
Ja, men och då fick man... Och det som var så läskigt var att se hur alla andra människor också reagerar. Att man tänker att här sitter vi, och det var ju folk som hade kommit direkt från gymnasiet en del.
Mm.
Här sitter vi och vi har en auktoritetsperson i den här gruppen. Och det är klart att vi måste tro att han har rätt hela tiden. Det är klart att vi måste tro att han vet bäst. Och att svär han med ansiktet så gör han det av en anledning. Och det är för att jag ska bli bättre. Och hans ord är ju ändå lag. Liksom. Det är så läskigt att se att människor verkligen bara köper saker rakt av.
Men det där är ju en problematik som jag tyvärr har hört talas om och sett inom många delar av så här kulturbranschen.
Ja.
Faktiskt, tyvärr. Alltså, I'm sorry, men så här, äldre män som har fått lite för hög status och vågar ta sig den friheten.
Ja, det är ganska hemskt. Jag vet ju inte, man kan kanske inte säga att det alltid är män heller. Nu råkade det vara det den här gången.
Men, ja, det är klart.
Men det är liksom, ja, och vi hade det gick så pass långt så att jag var tvungen att liksom ha ett möte med honom där sent en kväll, för att de hade haft en föreställning där och jag fick komma dit på kvällen och sitta bara jag och han. Och liksom helt utan, för jag tänkte det här är det enda sättet jag kan komma fram till den här mannen. Han pratar med hårda ord till alla människor han pratar med. Alltså måste jag göra det till honom, för han kommer inte förstå vad jag menar annars.
Nej.
Och inte komma med en massa omskrivningar om hur han har behandlat oss, utan liksom helt enkelt sätta sig ner och säga bara, vet du behandlar oss som en total gris liksom. Och säga det. Och jag tror aldrig jag har varit så panikslagen inombords som jag var innan jag skulle gå in och sätta mig där. Men efter det mötet så gick jag därifrån på något sätt och kände att shit, jag blev vuxen idag. På något sätt.
Wow.
Ja, men du vet här, verkligen, och inte sitta där och skälla eller liksom, utan bara så här lugnt och liksom, det här tycker jag. Jag tycker att du beter dig som en gris. Jag har betalat dig en massa pengar för att vara här.
Mm.
Och då undrar jag, varför betalar jag dig så här pass mycket pengar för att du ska stå och säga åt mig att jag är på det här och det här och det här sättet. Och det hjälpte ändå ett tag. Han satt där och var alldeles paff efteråt. Och sen var han livrädd för mig resten av terminen.
Han var inte beredd på det.
Nej, men du vet, och visst, det kanske inte blev så himla mycket bättre efteråt, men han fick ändå, det gjorde ändå någonting för mig att jag ändå vågade gå in där och säga precis som det var. Och man lär sig att folk kommer alltid att försöka, inte kanske utnyttja dig, men kommer alltid försöka få sin egen vilja fram först.
Mm.
Och de kommer alltid se sig själv om ryggen först. Och det är klart att de kommer ju vilja, de kommer försöka komma ur att betala dig för ett gig till exempel.
Mm.
För att det är väl naturligtvis jättebra för dem om jag sjunger det här gratis. För då slipper de betala. Men för mig så är det extremt problematiskt om jag inte får betalt för det jobb jag utfört. Och då ska du inte säga att ja men 1000 spänn på faktura låter väl jättebra. Nej, då ska du gå in och säga att nej, vet du vad, jag tar för så här lång tid så tar jag 3000 på faktura för det här, och det innebär att du får det här och det här och det här av mig. Men jag förväntar mig ersättning för mitt arbete liksom. Och då kommer folk för det mesta säga att nej, men det är klart vi förstår det. Och är det så att de inte gör det, nej, men då är det inte värt att lägga din tid på något sätt.
Just det. Ja, men det där, det får man ju alltid kämpa med liksom.
Alltid.
Med att få skäligt betalt.
Alltid.
Och även om det, du kräver inte mycket mer än liksom det du hade kunnat få där. Ibland får man ju ta i och bara, förstår du att det här kostar 10 000 spänn?
Ja.
Och jag kan lägga ner det för din skull eller så här, om du har dåligt med pengar. Visst, men det här kostar 10 000 spänn. Plus moms.
Ja, men och folk, det är också lite lustigt att folk, det är så självklart på något sätt att om du ska ett bröllop till exempel, så är det helt självklart att du betalar ju kocken för att han ska laga mat.
Ja, ja.
Och du betalar ju naturligtvis för att få använda den lokalen du ska vara i.
Mm.
Det är väl helt självklart att du betalar musikern som ska spela på ditt bröllop.
Mm.
Det är liksom, det är ett arbete precis som alla andra.
Ja.
Och det är inte så att vi musiker och skådisar eller burleskartister eller vad man nu är för något, att vi går upp på scen bara för att vi tycker att det är så vansinnigt roligt.
Mm.
Visst, det är väl en av anledningarna att vi håller på, men det är ju det är ju naturligt, det här är mitt jobb. Mm. Liksom.
Ja, men det här hade jag en sån jävla diskussion förra veckan om. För att det vi gör på scen, det är ju det som vi vill göra. Det är det vi brinner för, det är det vi hela tiden strävar efter. Men det vi tar betalt för är ju all förberedelse på vägen dit.
Ja, naturligtvis.
Och det som syns är ju bara det som är roligt, tyvärr.
Ja.
Så det är det man kanske måste vara tydlig med. Att så här, när du betalar mig, eller när jag säger att jag vill ha 10 000 spänn för det här, då betalar du mig för allt det här som jag gör runt omkring. Ja. Sen kommer jag leverera en show som är fantastisk. Mm. Och jag kommer ha kul på scen och det kommer synas. Mm. Och det kommer vara värt för dig.
Ja.
Musik och konst är alltid värt.
Ja, liksom. Alltid. Jag menar, folk vill ju alltid ha underhållning på de mest... Mm. Alltså, och det är ju väl helt självklart. Att, jag menar, vilken läkare... Du kan ju brinna för att rädda liv, liksom. Mm. Och det är ju en fantastisk grej du gör. Men vilken läkare skulle liksom rädda liv och gå in mitt i natten och skära i folk om du inte fick betalt för det?
Nej.
Typ ingen. Och jag menar, det finns en anledning till att de har så bra, pass bra betalt som de har. Mm. De gör fantastiska grejer. Mm. Och jag menar, visst, vi kanske inte räddar liv på det sättet. Det gör vi ju kanske inte.
Nej, men vi bidrar till ett bra liv.
Ja, jag menar, ett liv utan underhållning och vad det nu är. Vad är det för slags liv egentligen? Mm. Jag menar, att vi då, för jag menar, vi har utbildat oss i en massa år. Vi har lagt en massa pengar på en massa saker. Vi har lagt extremt många timmar på det vi håller på med.
Mm.
Så det är verkligen inte så att jag går upp och sjunger en liten låt. För det tyckte jag var så roligt. Det är klart att jag gör det gratis. Nej, jag vill ha betalt för det. För det är mitt jobb.
Ja.
Liksom.
Ja, men det här är bra, Carolina, tror jag, att vi tar upp. För det här är en problematik som vi alla kämpar med.
Ja.
Burleskartister som andra artister.
Liksom. Ja, vilken artist som helst. Liksom.
Kulturutövare. Jag och Andreas här på Custom Music Production, vi hade en diskussion för ett par veckor sedan om just det här. Så här. Vad skulle hända om man bara tog bort all kultur, all musik från samhället?
Oh my,
folk skulle gå runt och lyssna på andra ljud, liksom. Ingenting i hörlurarna, ingenting på kaféer, restauranger, bort med alla tavlor. Mm. Vad är det för samhälle?
Nej, men det skulle bli jättekonstigt. Åh, vad märkligt det skulle
bli. Döden.
och det finns så mycket grejer, alltså, det finns så mycket musik och så mycket kultur som man kanske, som folk har som arbeten som man kanske inte tänker på.
Mm.
Men tar du bort det så skulle det bli jättekonstigt. Ja. Till exempel om du gör film, liksom.
Mm.
Det finns ju folk som arbetar med att få fram ljuden som blir när någon går på en grusgång. Just för det. När du filmar det här, det är klart att det hörs ju inte i micken, dina fotsteg. Just utan det är någon annan som måste stå och göra det i studio efteråt. Det är någon som måste stå och prassla med tidningspapper för att få fram det exakta ljudet. Och det är någon som måste så här stå och rassla med någonting och liksom på de exakt rätta ställena. Om du tog bort det från en film så skulle, alltså, det skulle vara tyst hela tiden. Det skulle låta jättekonstigt. Och de människorna får naturligtvis betalt för att de gör det. För jag menar, det skulle bli jättekonstigt annars.
Mm. Ja, men uppvärdera konsten helt enkelt.
Ja, lägg märke till att vi finns och ge oss betalt.
Ja! Bra punchline där. Carolina, vad händer för dig nu? Nu är vi ju snart i sommartid här.
Ja.
Vad har du framför dig?
Ja, det är lite oklart än så länge. Mm. Jag harvar på med mina små, mina små inkomstkällor. Men jag är naturligtvis liksom inriktad på skådisbiten här. Men det är alltid så himla hemligt. För man har aldrig pratat särskilt mycket om. Även när det händer någonting. Vilket det kanske inte gör just nu. Men jag har gjort lite reklam och sånt där som ska komma ut. Och sen så kanske jag har en... Ja, men som sagt en liten storytell. Lite ljudböcker och sådär som kanske ska dra igång. Vi får se hur det blir med det.
Ja. Spännande.
Ja.
Och så jobbar du på Melt.
Alltså jobbar jag på Melt.
Ja. Just det. Var ska man hitta dig då? Om man blir mer nyfiken.
Ja, man kan antingen höra av sig till min agent på artistgruppen. Så sitter han där. Peter heter han. Ska man höra av sig till honom. Eller så kan man gå in och titta på min hemsida.
Mm.
www.carolinafurberg.se Och sen har jag... Ja, men, om man googlar så borde det dyka upp någon slags mailadress någonstans, tänker jag.
Ja.
finns väl på IMDb eller på min hemsida eller någonting sånt.
Mm.
Ja,
säkert.
Ja.
Har varit jättekul att ha dig här.
Ja, men tack så jättemycket för att du kom. Jag bara vi bläddrar på så, men
ja, men det är ju underbart. Ja. Vi får tacka härifrån Custom Music Productions och kom ihåg att nu så tar vi lite sommarledigt här. Så vi får önska, nu ska vi se vad det är, det är Kristi Himmelsfärds dag är det som kommer.
Ja.
Vi får önska en trevlig ledighet helt enkelt och så hörs vi igen den 12 juni. Jag heter Aurora Brännström, till er tjänst. Tack för-
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
But it does.